Hej och välkomna till Dissepodden.
Det här är Livia.
Det här är Oliver. Idag har vi vårt 100:e avsnitt, vilket är väldigt kul. Och vi har en speciell gäst med oss. Helene Larsson, som är en speciallärare i KT-pedagog på Roslundsskolan. Roslundsskolan anpassad grundskola i Jönköping. Hon är också känd för sin bok Det digiloga klassrummet, som om motiverad och inkluderande undervisning. Hej Helene.
Hej.
Vi är så glada att ha dig här. Berätta lite mer om dig själv till våra lyssnare.
Ja, men jag är som sagt lärare och jobbar på en anpassad grundskola, och i år har jag en årskurs 2. Själv så tycker jag det är jättekul att vara kreativ, så jag tycker om att till exempel fotografera eller rita och så, och skapa, och det tar jag med mig in i klassrummet.
Kul.
Ja.
Har du någon personlig koppling till dyslexi eller andra NPF-diagnoser?
Ja, jag jobbar ju med elever som har ofta läs- och skrivsvårigheter, och många av eleverna har NPF. Hemma har jag en dotter som fick dyslexidiagnos när hon var 13, så det är ganska nyligen, för hon är 14 nu.
Ja.
Och sen har vi också varit stödfamilj till en flicka med grav autism och mycket svår IF. Så jag har ganska mycket erfarenhet av just den här delen.
Och hur blev du lärare? Hur kom du igång med allting?
Nej, men alltså, när jag var liten så lekte jag lärare. Våran trädgård var vårat klassrum. Min lilla syster och våran kusin som bodde granne, de fick vara mina elever. Så jag har hållit på med det här sedan jag var liten egentligen.
Och sen
när jag... Ja, men det var jätteroligt. Jag vet inte om de tyckte det var lika roligt, men det tror jag. Och sen när det var dags för mig att välja vad jag ville plugga, så kändes det naturligt att det var fortfarande det jag ville göra. Och så blev jag lärare och sen blev jag speciallärare.
Kul.
Men du jobbar på en anpassad grundskola. Berätta, vad är skillnaden på en normal, vad ska jag säga, och en anpassad?
Jo, men för att gå i anpassad grundskola så måste man ha en IF-diagnos, alltså intellektuell funktionsnedsättning. Annars kan man inte bli mottagen. Och sen är det många av våra elever som har andra diagnoser också. Men det är just den här IF-diagnosen som är kravet. Och vi läser ju samma, alltså hos mig, som mina elever läser ämnen kallas det. Och då läser de samma ämnen som man gör i grundskolan, fast man läser inte moderna språk som tyska och spanska och så. Och lite förenklat så kan man säga att våra elever behöver mer tid och mer hjälp för att lära sig. Så vi är ju ganska små grupper, och så är vi fler vuxna i våra grupper. Så i min klass är det 7 elever och vi är 2-3 vuxna på de eleverna.
Ja.
Gud vad bra, vad fint att man får lite extra hjälp.
Ja, verkligen.
Ja, men precis. Och det är egentligen kanske många i grundskolan som skulle må bra utav det också.
Jo, ja, det tänkte jag.
Det hade varit väldigt skönt om man på mattan hade kunnat få en massa extra hjälp liksom, och alltid få någon som kan vara där och stödja om man behöver liksom.
Ja, verkligen. Det hade vi hoppats.
Ja, jo, verkligen. Vad är den största utmaningen med dig som lärare, eller för dig som lärare?
Ja, men den största utmaningen är ju egentligen att hitta sätt som fungerar för varje elev, att både känna sig inkluderad, att man känner att man är en utav den här, en del av den här gruppen. Och att man samtidigt kan utvecklas så långt som möjligt. Och eftersom alla har en IF-diagnos och många av dem har andra funktionsnedsättningar, så blir det en utmaning, för de är på så olika nivå. Men det är också den otroligt roliga utmaningen med mitt jobb. Alltså jag tycker det är den bästa utmaningen också.
Att
det är det svåraste, men det är också det roligaste.
Ja.
Ja, jag kan tänka att man kommer väldigt nära många och lär sig på... Jag lär ju mig helt olika... Till och med jag och Oliver här. Jag måste nästan ha allting, alltså i musik eller i teaterform, väldigt så här rörligt med kroppen. Medans många känner måste skriva ner allt eller lyssna och så. Så det är ju väldigt fint att få den här anpassningen.
Ja, och jag tror att det är det som är lite, det är det jag tycker är liksom charmen och det roliga med att jobba som lärare. För att jag vill ge, det som du pratar om, vill jag ge till alla mina elever, att du ska kunna lära dig på det sätt som funkar bäst för dig. Tyvärr kanske det inte alltid går att göra lika lätt i grundskolan. Eller man kanske inte har hittat i alla fall de anpassningar hur man kan jobba med det än. Men det är ju som ni pratar om, att man lär sig väldigt olika. Då blir det svårt att sitta i ett klassrum och alla måste skriva.
Och det måste, ja, exakt. Det måste ju också vara ganska kul att liksom hitta på nya sätt att lära ut till någon som börjar, som har något helt annat som du kanske aldrig liksom... en elev som aldrig du liksom... Ja, som har något helt... Alltså så här, kanske någon metod som de använder som du tycker är bra liksom.
Precis, och det är det jag lär mig mest av mina elever.
Ja.
Mm. Och särskilt de elever som är de mest utmanande eleverna, som är svårast egentligen att jobba med. Det är de man lär sig också mest utav. Mm. För då får man ju verkligen lyssna på vad är det den här eleven behöver. Och så måste jag verkligen tänka om kanske i mitt sätt. Ja. För precis som du säger, så kan det vara så att jag har aldrig gjort på det här sättet innan.
Nej, exakt.
Och då får inte jag vara tråkig och bara nej, så har jag aldrig gjort. Då kan jag inte göra så. Utan då måste jag ju tänka nytt.
Men Helene, du har ju även skrivit en bok. Det digiloga klassrummet. Ja. Om mixen av analoga och digitala verktyg i skolan. Berätta lite om konceptet.
Ja, och det handlar precis om det här att vi lär oss på olika sätt. Och då tycker jag att det är så himla enkelt, tycker jag, för mig att jobba med att man kan ha analoga sätt. Det är ju mer papperpenna, det klassiska liksom. Och sen har vi det digitala. Och då, om man jobbar mycket med att mixa både det som verktyg och hur jag som lärare jobbar, så om man mixar ihop de orden så blir det digilog. Och det vi gör ibland, så är det allt, alltså, då kanske alla jobbar digitalt. Ibland kanske alla jobbar analogt. Men vi jobbar också ganska mycket att vi tar våra stentroll som vi har byggt med riktiga stenar. Och sen fotar vi av det där trollet och sen jobbar vi vidare med samma troll i iPaden och skriver och berättar och animerar, ni vet. Och då blir det digilogt, att man får jobba på olika sätt med olika verktyg.
Men gud vad bra. Ja, för vi satt innan här och var så här analog. Så här, och så bara, nej men det måste ju vara en blandning.
Precis, det är precis det. Och det är lite, för när jag började använda det begreppet, så var det så här, ja men många tycker att jag jobbar väldigt digitalt.
Mm.
Och då vill jag verkligen understryka att jag jobbar jättemycket konkret och analogt också.
Ja.
Men jag gör inte bara det ena eller bara det andra, utan jag jobbar mycket med en mix. Och då blev det digilog.
Ja, att man använder bästa av båda världarna liksom.
Exakt så, precis. Mm. Snyggt.
Och vad är det för liksom speciella metoder som du kanske använder för att underlätta för en elev som har svårt att läsa eller inte riktigt vill skriva eller känner att de inte är bra på det liksom?
Nej, men eftersom jag använder både digitala och analoga verktyg, så låter jag också ofta eleverna välja.
Mm.
Så de kan välja, vill du läsa med öronen eller vill du läsa med ögonen? Vill du skriva för hand eller vill du skriva digitalt? Eller vill du kanske prata in din det du har lärt dig? Vill du göra en film eller vill du göra... Det kanske är som du var inne på innan, man ville skapa någon musik. Och där får eleverna väldigt ofta välja. De kan inte alltid välja, för då kanske man hade valt bort att skriva. Och det måste vi också öva på.
Ja, alltså, ja men såklart. Till exempel. Ja.
Men jag märker att när man får jobba på det här sättet som elev, så väljer man inte alltid det som är lättast. Utan man väljer också det som är svårast. Man väljer papper och penna. Men alla tror ju att man alltid väljer iPad, och det gör man inte alltid. Utan när man får välja ofta, så väljer man både och liksom. Och det tror jag gynnar dem som tycker det är svårt. Att då får de kunna känna att men idag har jag det jättetufft. Då vill jag lyssna med öronen till exempel.
Ja.
Men hos dig, vilka metoder tror du att barnen eller oftast gillar mest? Finns det något som är lite extra populärt?
Ja, men iPaden är ju väldigt populär. Den tycker de ju om att jobba med. Och man märker att de tycker om att jobba med uppgifter där jag försöker jobba in det här kreativa, till exempel med det här trollet. Då tänker de inte sen på att de har skrivit en text. För de har också jobbat med det där trollet. Alltså de tycker att men det är klart att skriva om det här. Och så börjar de berätta om sitt troll, och sen kanske de pratar inom sitt troll också. Och det tror jag också är lite liksom det som funkar så bra med det här konceptet, att de får vara kreativa, och då glömmer de lite bort att jaha, just det, nu ska jag skriva också. För annars om jag bara säger, idag ska ni skriva om detta, då kan man ju få det här, det vill inte jag, ska vi skriva nu igen? Men när man gör det här lite twisten, att det blir lite mer kreativt, så tycker de att det där skrivandet gör inte så mycket då, för att de har gjort allt andra roliga liksom ihop med detta. Och då vill de snarare skriva eller berätta då.
Ja, det har jag alltid upplevt i skolan. När man blandar in det här kreativa, att det blir inte så jobbigt.
Ja.
Nej, det blir lite mer motiverande då. Man tycker att det är lite, alltså det blir lärglädje, att man tycker att det är roligt istället.
Ja.
Eller mer liksom, tänker jag. Och det tycker jag, att jag tycker skolan, den kan inte alltid vara rolig, absolut.
Nej.
Men jag vill att eleverna ska komma till skolan med en känsla av att jag tycker det är kul i skolan.
Mm.
Och det tror jag man kan komma åt om man jobbar lite mer kreativt.
Mm. Ja, och för mig när det kommer till så här prov och sånt, speciellt i svenskan eller engelskan när man ska läsa långa texter. Hur är det just med alltså, barn som, eller elever som går i den här anpassade skolan? Hur ändras det då med prov eller stora uppgifter med mycket läsning?
Alltså vi har inte prov på samma sätt som man har i grundskolan.
Nej.
Och vi har inte nationella prov heller till exempel.
Skönt.
Så men vi har ju avstämningar så att vi... Ja, visst är det. Vi har ju avstämningar så att vi måste givetvis kolla av vad eleverna kan.
Mm.
Och det tycker jag att eftersom inte vi kanske har samma... Eftersom vi inte har det här kravet på att vi har nationella prov till exempel. Så får jag ju göra det på mitt sätt. Att hålla av vad eleverna har lärt sig. Och där kan de också få göra det på olika sätt. För om jag skulle säga att en elev ska skriva om vad den har lärt sig om matsmältningen, då kanske den bara kan skriva 3 ord.
Ja.
Men det är ju inte vad eleven kan. Det är ju egentligen vad eleven kan prestera i skrivande.
Mm.
Och då kan eleven få berätta istället muntligt. Och ibland så har jag någon elev kanske som behöver bilder. Så de kan titta på bilder och så berättar de att ja, men först, då kanske de plockar först munnen. Ja, men först så tuggar man maten i munnen. Och så plockar de nästa bild liksom. Så att de kanske behöver det här lilla extra stödet.
Mm.
Så vi kan ju göra mer anpassningar på det sättet hos oss.
Mm. Ja, jag har ju känt att det fanns vissa tillfällen där jag kunde prata istället för att skriva efter provet liksom. Och då har jag känt att det har varit mycket enklare att förklara allting och liksom så här, det har känts liksom bättre. Jag har fått mer kunskap av att bara prata till läraren liksom.
Och det tycker jag, min dotter då, jag har frågat henne och hon tycker att det är okej att jag pratar om henne i det här programmet. Och hon sa det, för nu går hon ju på högstadiet. Mm. Och då har de som en deal nu, när de har liksom verkligen hittat anpassningar som funkar för henne. Då har de en sån deal att när hon gör ett prov så kan hon göra en liten stjärna vid en fråga.
Mm.
Och då betyder det att det här vill jag prata om också efteråt.
Mm.
Så att då kan hon liksom få liksom tillägga sina kunskaper. Och det tycker jag är en jättebra strategi att man kan använda. Att men då behöver jag inte svara alls på den skriftligt. Jag tar den bara muntligt.
Ja, jag hade en idrottslärare som gjorde exakt samma sak. Så då efter på de få prover man hade på idrotten, då var det att jag kunde skriva under att jag så här, vill fortsätta efter. Och då fick jag hjälp då efter och kunde prata med honom och utveckla på det svaret jag hade liksom.
Men gud vad bra. Jag har aldrig fått göra det. Jag har frågat så många lärare, jag har aldrig fått göra det. För de tror att direkt efter provet man ska liksom sitta och söka upp svaren. Vilket är ju så dumt, för att det skulle verkligen ha hjälpt mig.
Mm.
Men jag fick också min diagnos väldigt sent, så att jag har ju bara haft några lärare att kunna fråga det här till.
Mm.
Så att det är väldigt synd.
Men det är ju, och det här är egentligen ingen svår, alltså det är ingen svår anpassning, nej, den här vi pratar om nu. Men jag tror att den är väldigt viktig, och det är det lite man behöver komma åt kanske i skolan. Hur kan vi göra de här anpassningarna? För att om man ska kunna visa vad man kan i ett område, så måste man kunna göra det på det sättet som är en styrka hos sig själv. Att man inte ska behöva göra det på det sättet som är det allra svåraste sättet för sig själv.
Jo, jag känner så här, vissa prov är det verkligen att man knappt orkar skriva om just den grejen, för att det är liksom, man vet inte hur man ska skriva ner det. Man tänker helt annorlunda än vad man liksom skriver ner, och då blir det bara dåligt och man blir trött och då blir man irriterad och då kommer man inte ihåg allting som man kanske pluggat inför. Så det blir liksom en sån där reaktion som leder till att man bara inte orkar.
Och jag tänker så mycket snabbare än vad jag kan skriva. Och jag pratar, nu försöker jag ju prata lite lugnt och så, men om jag pratar med mina vänner så pratar jag extremt snabbt. Så att jag tänker och pratar väldigt snabbt, men när jag ska skriva ner någonting så går det så långsamt, så då glömmer jag helt bort vad jag ska skriva och så blir det blankt. Så att det har alltid funkat bättre för att prata, alltså efter prov så.
Mm. Vad var det du skulle säga?
Nej, jag bara tänkte att jag tycker verkligen att det är någonting man behöver lyfta i skolan, att man ska få jobba, eller liksom att man ska få använda sina styrkor.
Ja, jo,
verkligen. Vi har alla våra styrkor liksom, och då, det måste man få utgå ifrån, liksom, tycker jag.
Ja, absolut, verkligen.
Och vi har då en fråga från en av våra lyssnare som du kanske kan hjälpa och svara. Elin frågar då.
Hur upplever yngre barn dyslexi? Vad kan man få för hjälp i skolan? Vår dotter går i trea nu och hon har det kämpigt. Känns även som skolan inte har jättemycket fantasi att hitta på roliga saker för inlärning. Ja, vad har du för tips om denna fråga?
Men jag tänker, det här hur yngre barn upplever dyslexi, det tror jag är väldigt individuellt, alltså för barn till barn. Men någonting som jag tror att, för har man dyslexi så är det många som tror att ja, men då har man bara svårt med att läsa och skriva. Men det kan ju vara mycket mer. Till exempel kan du ha svårt för multiplikationstabellen. Du kan ha svårt att, ni vet om man ställer frågan, vilken månad kommer efter juli?
Ja.
Det kan vara jättesvårt.
Så svårt.
Och om man har då, en del som kanske inte ens har fått sin dyslexidiagnos, men även om du har fått dyslexi och man kanske inte har förklarat detta, så kan det vara så att många, alltså yngre barn, inte har förstått att jaha, men jag har svårt i matten på grund av min dyslexi. Och om man inte har förstått det, så blir det kanske att då tycker man själv att man är jättedålig på jättemycket. Vilket då kan bli att det tär ju på din självkänsla och ditt självförtroende. Så det tror jag också är viktigt att man tänker på, att man liksom ska förklara för barnen också att det här som du har svårt för i matten, det hänger också ihop med din dyslexidiagnos. För då kanske man inte känner sig alltså, så dum, om ni förstår vad jag menar. För det är många som uttrycker det, att jag känner mig så dum. Vilket man inte är, har man dyslexi, det har ju ingenting med att man är dum eller smart. Liksom.
Verkligen, nej, nej.
Man har, liksom, det har inte alls med det att göra. Så där tror jag man måste peppa och verkligen, som vi var inne på innan, bygga på styrkor.
Ja.
För alla med dyslexi har styrkor och då får man försöka bygga på dem istället.
Försöka hitta sina egna styrkor.
Ja, och där kan det vara svårt tror jag ibland för skolan att se styrkorna. Ibland kan det vara det, ibland är det mycket enklare. För vissa kan det vara enklare och så. Där tror jag det är jätteviktigt att man har nära kontakt mellan skola och hem. Att jag kan säga att för våran dotter så funkar det här. Kan vi tänka på det även i skolan? Och våran dotter då, som sagt, vi började prata om det här med dyslexiutredning när hon gick i tvåan. Hon fick inte sin diagnos men hon gick i sjuan. Så vi fick ju kämpa mycket. Och det var mycket så här, precis som Elin säger, så kändes det som att skolan kanske inte heller hade den här fantasin som hon upplever också. Och där fick vi hade mycket samtal så här, ja men den här läsläxan, den funkar verkligen inte. Men hon tycker om att lära sig om nya saker. Finns det någon faktabok? Ja, men då letar de reda på lättläst faktabok som hon fick hem som läsläxa istället. Och då helt plötsligt blev det inte så här motigt med läsläxan. Så ibland får man liksom försöka hjälpa till till skolan att det här är en styrka. Kan vi bygga på den istället? Men jag då som sitter på båda stolar, jag är både lärare och jag är både förälder till ett barn med dyslexi. Och har haft det då, som sagt, i många år fick vi kämpa. Och vi fick all utredningen via skolan, för de tyckte att hon inte hade svårigheter.
Nej.
Så jag förstår den här liksom frustrationen och att man inte vet, ja, men hur ska vi göra? Och tyvärr så är det bara för sig att man måste fortsätta kämpa. Och aldrig ge upp liksom. Och där ibland kan det hjälpa. Om jag tänker, man lyssnar på eran podd. Man kan ta del av andra böcker liksom, och se just det här, vad finns det mer för svårigheter man kan ha? Inte bara läs och skriv. Ja. Om man kan uppmärksamma skolan också på det, så kanske det blir större förståelse kring det här barnet då.
Ja.
Hur man kan hjälpa till liksom.
Och för föräldrar som liksom precis börjat med det här med att försöka hjälpa sitt barn med dyslexi, och speciellt att hitta roligare grejer, alternativ till att plugga liksom. Har du några tips kring det? Liksom, att så här, hur kan föräldrar hitta sådana grejer? Finns det liksom ett speciellt ställe där de kan gå till? Eller är det bara att läsa på och lyssna på typ Dyssepodden?
Ja, Dyssepodden. Ja. Bara det man kan.
Ända detta.
Ja.
Exakt. Nej, men jag tror tyvärr, vet jag inte om det finns något särskilt ställe där här kan man gå. Självklart kan man ju söka på nätet, så hittar man ju alltid lite olika artiklar och sådär. Men jag tänker så här, det finns ganska mycket enkla grejer man kan göra med att, ja, men när vi ska läsa så vi läser tillsammans. Jag läser, vi läser på annan mening. Så känns det inte så motigt att läsa hela texten.
Nej.
Särskilt om eleverna är yngre så kan man ju hitta mycket sådana. Så här, ja, men nu läser vi, det gjorde vi ofta hemma, vi läser på annan mening. Eller om det är karaktärer i boken, ja, men du får vara Moa och jag är Olle. Och så läser vi. Och då får man också kanske in lite det här med intonationen. Hur det låter när man pratar liksom i texten och sådär. När man läser. Det upplever jag både för mina elever och för mina barn hemma. Att det funkar väldigt bra när man gör inte det här klassiska, du ska bara sitta och läsa rakt upp och ner, utan man kan olika och man kan leta ord i texten. Nu ska vi bara leta efter hur många och finns i den här texten.
Mm.
Så man gör så här små grejer. Men tyvärr vet jag inte vad det finns, du vet, vad de tipsen finns, utan om man bara får liksom leta själv. Jag har ju lite fördel eftersom jag är lärare. Ja. Så vet jag kanske lite mer vad jag kan göra med min dotter. Så. Har man äldre elever som har dyslexi, så tycker jag i alla fall i våran dotters utredning så står det jättemycket bra tips i den.
Mm.
Ja.
Jättemycket bra konkreta tips. Så här kan man göra. Och det står också vad har man rätt till som man kan liksom prata med skolan om.
Ja.
Sen har vi, det finns om man, för någonting som jag tycker är viktigt är ju att man ska fortsätta läsa ändå. Sen tycker jag man ska skilja på, ska jag läsa för att lära mig någonting typ i biologi, då kanske jag ska kunna lyssna på den texten.
Mm.
Men om jag ska läsa för att få en upplevelse och mängdträna läsning, då behöver man ju ha böcker man tycker är roliga och inte för svåra. Och då finns det faktiskt en hemsida som heter boktipset.se. Jag ska bara säga så att jag... Nej, förlåt. Boklistan.se.
Mm. Boklistan.se. Mm.
Ja, för den är... Där har man samlat lättlästa böcker och så kan man dela in efter vilken ålder barnet är på. Oh. Så där kan man i alla fall få tips på nya böcker man kan läsa.
Men gud vad kul.
Ja, faktiskt. Och till lärare som kanske inte riktigt vet vad de ska göra för elever som har dyslexi eller svårt att läsa. Har du några speciella tips till dem? Speciellt eftersom att jag tänker de flesta lärarna har stora klasser och det kanske är svårt att liksom bemöta de här individerna. Alltså så här, det finns ju säkert 2 eller 3 olika som har olika anpassningar. Finns det något som en lärare skulle kunna göra för att liksom generalisera men ändå hjälpa dem?
Men jag jobbar mycket med att många av de anpassningar jag jobbar med gör jag för alla elever. Istället för bara göra det för den som kanske behöver så gör jag det för alla istället. Och då kan man komma runt ganska många alltså anpassningar som behövs för några stycken elever. Just när det gäller läs och skriv så tänker jag att man kanske, man kan jobba i så här olika stationer. Ja. Att man går runt och så sätter man en klocka och så får man rotera. Och då kan man ju ha att på stationer så finns det också lite olika nivåer. Och då eftersom alla rör sig runt i klassrummet så blir det inte heller lika utpekande att vi har olika sätt. Att jag behöver jobba på den lättaste nivån och du kanske jobbar på den svåraste nivån. För att alla rör sig runt i klassrummet och ser liksom inte exakt vad alla gör. Så stationsarbete tycker jag är ett sätt som man kan jobba ganska mycket med. Och då kan man välja, på en station kanske det är en iPad. Och då är kanske eleverna ganska självgående. Man ser till att det är någonting som är, de är självgående. På en annan station kanske de lyssnar på en bok. Och då kan man lägga mer fokus på kanske 3:e och 4:e stationen som vuxen. Att där kan jag lägga, att där behöver jag hjälpa till mer. Och då får man inte lika många elever liksom.
Mm.
Så att det är ett sätt som man kan jobba med.
För gud
att
komma vad smart. Här.
Ja, men gud vad smart.
Ja.
Och eleverna tycker också det är roligt. För att det blir inte en hel lektion med typ samma sak liksom. Mm. Utan man byter ju då.
Mm.
Och det tycker eleverna, det upplever jag att alla elever tycker är roligt.
Jo, att man får göra någonting mer än att bara liksom sitta hela lektionen och antingen lyssna eller skriva eller arbeta. Liksom.
Precis.
Mm. Ja, vi tänkte börja avrunda nu. Är det något sista som du vill lägga till?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att vi har pratat om allting som jag kommer på nu. Så.
Ja, fått med allting. Ja. Ja. Okej, stort tack Helene för att du har varit med oss idag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jätteroligt.
Tack. Och vi hoppas ni som har lyssnat på podden har fått med er ett massa bra. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, Helene, hur skulle man bäst göra det?
Men enklast är nog ändå att gå in på mitt Instagramkonto. Mitt digiloga klassrum heter ju det. Där kan man ju skicka privata meddelande. Och sen därifrån kan man ta det via mail ifall det skulle vara längre saker. Så. Men annars så tänker jag att man kan gå in på mitt digiloga klassrum på Instagram.
Mm. Okej, tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, snälla kontakta oss på hej@fdb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.